En podcast från Aftonbladet.
Meghan Markle, eller Meghan Sussex som hon själv vill bli kallad, verkar inte riktigt kunna hålla sig borta från strålkastarljuset. Nu är hon återigen aktuell på streamingjätten Netflix.
I've always loved taking something pretty ordinary and elevating it. Surprising people with moments that let them know I was really thinking of them.
What? This is probably one of the most glamorous moments of my life. It's magic.
Ja, bland blommor och bin i trädgården till ett typiskt lantligt amerikanskt kök bjuder Meghan Markle in diverse kändisar för att bjuda på hemmalagad frittata eller lyxiga fruktfat. Hon plockar honung från den egna bikupan, stöper ljus och strösslar blomblad på omeletter. Allt ser perfekt ut. Men serien har både sågats och hånats rejält.
Look, she's trying to create this wonderful idyllic and nothing needs to be perfect. Well, there she is in this multi-million pound villa cooking and it just looks, to me, fake.
I'll be honest, I lost the will to live after the episode about making ice cubes, I'll be honest.
I like, you know, sort of Jamie Oliver and things like that. So I was hoping it would be like that. But it was just very, very boring.
If it was genuine, why can't she do it in her own house and make it look like it's a house that's lived in?
Kritiken handlar bland annat om att dialogerna är konstlade och att Meghan framstår som robotliknande, fejkad och oäkta. Serien har också anklagats för plagiat. Och det här är långt ifrån första gången Meghan Markle hamnar i blåsväder. Genom åren har hon och hennes make Prince Harry varit inblandade i flera uppmärksammade skandaler. Och oavsett vad hon gör tycks det alltid finnas de som ifrågasätter eller ogillar hennes val. Så varför river hon upp så mycket känslor? Vem är serien gjord för? Och kommer Meghan Markles varumärke någonsin att repareras? Det och mycket mer i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Bengtsson. Med mig här i studion idag finns du, Jenny Alexandersson, hovexpert på Aftonbladet. Hej!
Hej!
Ja, Jenny, du har ju sett den här nya serien With Love, Meghan. Vad tyckte du?
Mitt första intryck var att det var en otroligt snygg produktion. Men så är det ju när Netflix spänner musklerna. De kan ju verkligen göra snygga saker. Men ju mer man tittar, desto mer tveksam blev jag nog. Meghan är perfekt. Men det känns också som att varje ord hon säger, varje rörelse, varje ögonkast är regisserat. In i minsta millimeter. Och då blir det liksom inte någon riktig naturlig interaktion mellan henne och de här gästerna hon bjuder in då till det här kritvita, stora amerikanska köket. Och jag tror att det är där som en stor del av den här kritiken landar från som kommer från många olika håll. Att det känns inte naturligt, det faller lite platt.
Innan vi går in mer på kritiken så tänkte jag att vi först skulle börja med att försöka reda ut en grej med din hjälp då, Jenny. För när Meghan i ett avsnitt rätt gästen Mindy Kaling när hon benämner henne som Meghan Markle så blir ju Meghan märkbart störd och säger direkt att hennes efternamn ju är Sussex nu. Men det är väl hennes titel, alltså grevinnan av Sussex? Eller hjälp oss här.
Jag tycker hon rör till det hela. Kungligheter har ju inte ett efternamn. De tillhör en ätt. Och i Storbritannien så har man bestämt som så att de kungligheter som står långt från tronen, som inte är hans eller hennes kungliga höghet, de använder efternamnet Mountbatten-Windsor. Och det var 1960 man tog det beslutet. Då hade ju drottning Elizabeth gift sig med prins Philip. Prins Philip var väldigt missnöjd med att hans barn aldrig skulle få bära hans efternamn, som ju då var Mountbatten. Och drottningen gjorde en eftergift där. För Windsor är ju det namn som man använder liksom på den här grenen av kungafamiljen som nu då är på Buckingham Palace. Så man satte ihop det, Mountbatten Windsor. Och det är det som Meghan skulle ha använt som efternamn, om hon nu behöver ett efternamn. Att hon säger att hon är Sussex. Och hon la också till sen i serien att hon delar det här namnet då med sina barn. Nej, det är felaktigt skulle jag vilja säga.
Då har vi rätt ut det, vad skönt. Nu går vi vidare då på den här kritiken. Hur har det sett ut? Är det något som har varit positivt?
Jo, det finns en del positiva, eller det finns mycket positiva grejer med serien också. Man kan ju säga att folk är uppdelade i två läger. De som älskar Meghan och de som hatar Meghan. Det känns som att det nästan inte finns någon gråzon där. Och de som älskar Meghan, de tycker att det är ett snyggt program. Hon får äntligen vara autentisk, vara sig själv. Hon får göra det hon älskar, stå och laga mat och umgås med folk och sådär. Och på det viset så är det positivt, absolut. Det är en snygg produktion. Men kritiken har ju vägt över totalt, får man ändå säga. Och det handlar mycket om att man tycker att det är stelt, det är konstgjorda eller konstlade dialoger. Det flyter inte naturligt. Mycket tomma ord tycker man och allt känns väldigt regisserat då. Och mycket handlar också om att man tycker att hon är världsfrånvänd. För att hon, till exempel då, så berättar hon att hon strör blomsterströssel på barnens frukostyoghurt varje morgon. Hon är ute i trädgården och plockar jordgubbar som då ska picklas inför kvällens middag. Hon skapar badsalt från scratch i små tepåsar för att gäster som övernattar ska kunna då slänga dem i badkaret och ta sig ett väldoftande bad. Och jag får väl säga att ja, det är världsfrånvänt. Om man inte är en miljardär som bor i Los Angeles, såklart. Och det är därför jag också undrar lite grann, vem vänder sig den här tv-serien till? Vem är målgruppen? Eller är det så att den här serien då ska skapa lite inspiration bara och skapa lite drömmar? Men då krävs det ju, tycker jag i alla fall, att det finns någon mänsklig, naturlig, varm interaktion med tv-tittarna och med den här gästen då hon har i sitt kök. Och det lever hon inte riktigt upp till.
Varför är prins Harry med så lite i serien? Hur ser parets liv ut i USA idag? Och blir det här Meghan Markles sista Netflix-samarbete? Det ska vi prata om efter en kort paus. Häng kvar! Premiären av den här serien sköts ju upp på grund av bränderna i Los Angeles. Det fick hon kritik för. Hon och Harry var ju även på plats för att träffa drabbade i det här området. Även det fick hon kritik för. Varför det?
Lite grann är det så att vad Meghan än gör så har hon en svans av kritiker efter sig. Att hon sköt upp den här serien, det kan hon ändå känna ganska naturligt. I Los Angeles så var det varenda kotte som faktiskt var påverkad av de här fruktansvärda bränderna. Och dessutom var ju tv-program och nyheter fulla av bara rapportering kring bränderna. Så att hon då skulle liksom klämmas in i den där rapporteringen med en premiär av ett nytt tv-program, det tror jag inte att någon skulle vilja faktiskt. Och hade det varit så att hon inte sköt fram premiären så hade hon fått kritik för det. Men sen handlar det mycket om att just då att hon träffar brandoffer, så gör hon ju ofta det när det finns fotografer i närheten. Och många anser då att, eller ställer sig frågan, gör hon det av empati för offren eller gör hon det för att få uppmärksamhet? Och här har hon hamnat lite i ett faktum, man faktiskt då kritiserar henne för att sno strålkastarljus då på bekostnad av folk som är drabbade väldigt illa. För det är inte första gången hon gör sådana grejer.
Du var ju inne på det här lite grann och det är faktiskt en av mina frågor, att det känns ju lite som att vad Meghan än gör så får hon ju kritik. Alltså, varför river hon upp så mycket känslor?
Det undrar jag också. Jag menar, tittar man bara objektivt på henne så är hon en väldigt driven kvinna. Hon vill någonting, hon vill uppåt, hon vill mer. Jag tror att det bottnar sig i det här uppbrottet från kungahuset. För hon var väldigt älskad då när hon förlovade sig med Harry. Hon var väldigt uppskattad då vid bröllopet. Men det var också där de här skandalerna och konflikterna rullade fram. Och efter Mexit, den här splitten med kungahuset när de flyttade utomlands, så gjorde de sig faktiskt en karriär på att attackera kungafamiljen. Och det faller inte i god jord, särskilt inte hos britterna. Hon satt ju i en mycket omtalad intervju med Oprah Winfrey, där hon då anklagade kungafamiljen för att vara rasistiska. De skulle ha diskuterat hudfärgen på hennes framtida barn. Och sen har de här attackerna fortsatt, och även prins Harry, han har liksom anklagat sin pappa för att vara en dålig förälder. Han har skrivit eller avslöjat väldigt mycket privata detaljer om sin familj. Och man gör inte riktigt det ostraffat. Just det där med att också vilja tjäna pengar på sin kungliga status och gå emot de här reglerna som då först drottning Elisabeth och sen kung Charles satte upp då, att de bryter mot dem. Det har liksom skapat, tror jag, alltså ett ogillande mot henne och även prins Harry.
Om vi går tillbaka lite då till den här nya serien. Vi har varit inne lite på hur hon framstår, Meghan, men om vi går in lite mer på det, vad skulle du säga?
Jag blev ganska chockad över att hon står i det där kritvita, stora amerikanska köket. Allting ligger perfekt, varenda pryttel och skål. Och hon är klädd i flera av de här avsnitten i kritvita linnekläder. Jag tänkte mig en gång att om hon ska sno ihop den här tomatsåsen så hade det varit jag, hade mina kläder varit helt prickiga. Men hon lyckas klara sig undan det där. Men hon framstår, om jag personligen får säga vad jag då tycker, och inte bara man lyssnar på de här andra kritikerna, så jag tror att hon vill så gärna vara perfekt. Ingenting får gå fel. Men då blir det också tråkigt, för att om varje blick och varje ord är regisserat och man aldrig liksom får se en liten spricka i fasaden, så blir det väldigt platt. Och de avsnitt som jag tittade på kände jag till slut att vad ska det här ge mig? Jag blir inte särskilt inspirerad, men det är klart det är vackra miljöer och hon är en fascinerande person, men jag undrar vem målgruppen är. Vem uppskattar sån här perfektion, undrar jag.
Harry säger ju inte mer än 18 ord på 8 avsnitt. Ja, någon har alltså räknat det här. Varför är han med så lite, tror du?
För att Meghan vill stå på egna ben. Det här är ett prestigeprojekt för henne. Den här tv-serien kan liksom vara första och avgörande steget, nej inte första, men det avgörande steget bort ifrån en karriär som baserar sig på kritik mot kungafamiljen. Hon vill att det ska gå bra. Men hon vet också att prins Harry lockar, det är därför han är med i sista avsnittet. Hon är otroligt medveten om att hennes kungliga status är värd pengar. Det är hennes valuta.
Men du, alltså när den här då trailern kom ut till den här serien så gick ju Netflix på ganska hårt med sin marknadsföring. Men nu när serien släpptes här bara för någon dag sedan så har det ju varit helt tyst. Alltså ingen lansering, ingen förhandsvisning. Och med tanke på all kritik som har varit, tror du att det här blir Meghan Markles sista Netflix-samarbete?
En del säger ju det, att det finns ett kontrakt som då stipulerar att det kanske är x antal produktioner de ska göra. En annan orsak till den här tysta lanseringen är att Netflix vet att det slår ner som en bomb oavsett. Det är så otroligt mycket skriverier i världspressen. De behöver inte lägga pengar på något PR-jobb. Därför att de vet att alla tidningar skriver om detta och tv-kanaler rapporterar.
Men hur ser då det här parets liv ut i USA egentligen?
De lever ett väldigt gott liv. De bor i Montecito i ett stort hus. De har ju 2 barn, Archie och Lilibet. Och de skyddas hela tiden mot paparazzis och pressen och så vidare. Uppenbarligen har ju Meghan då tid att strö blomsterströssel över deras yoghurt på morgonen. Så jag tror ändå att hennes tillvaro är ganska skön. Sen finns det ju då kritiska röster som menar att det här paret, de vill mycket. De är väldigt bra på att kasta upp bollar i luften. Sämre på att fånga dem. Det råder delade meningar om deras insatser, kan man säga. Och i somras så träffade jag faktiskt en bekant, en svensk, som jobbar inom tv-produktionen i Los Angeles och som berättade då att hennes kollegor har ju sagt det, att Harry och Meghan, de är intresserade av framgång men kanske inte så mycket av det hårda arbetet. Ett team hade då blivit kallade till möte hemma hos Harry och Meghan i Montecito i deras stora hus, men när de väl kommer dit öppnar Meghan dörren och säger att nej, vi måste avblåsa det här mötet. Och så gör man kanske inte om man är proffs, då kanske man lyfter luren och ringer i förväg och säger att ja, vi är sjuka, eller vi kan inte, eller någonting. Men de är uppenbarligen inte intresserade av att ge service eller att liksom vara vänliga på det sättet.
Men tror du att de kommer fortsätta att leva på sitt kändisskap?
Definitivt, det är det som är deras valuta och det är den kungliga kopplingen som är deras viktigaste valuta.
Jenny, kommer Meghan Markles varumärke någonsin kunna repareras, tror du?
Ja, det är den stora frågan. Det beror på hur hon sköter det. Och när det gäller den här tv-serien är jag lite tveksam. Hon var ju anklagad för mobbing av anställda på slottet innan hon och prins Harry då lämnade kungahuset 2020. Och kanske är det därför som hon då i den här tv-serien då och då bjuder in tv-teamet som då är på plats i köket. De syns i bild ibland och Meghan frågar, vill du ha en kaffe? Säger hon till producenten och till kameramannen så här, men hur mår du? Och kanske är det ett sätt då att visa att men jag är inte svår att jobba med och jag är omtyckt. Men i mina ögon så ser det lite konstlat ut. Det blir aldrig riktigt varmt och kärleksfullt.
Jenny, tack för idag.
Tack.
Sist här Jenny Alexandersson, hovexpert på Aftonbladet. Jag heter Olivia Bengtsson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Gillade du det här avsnittet så har jag bra nyheter till dig. För i veckan drar återigen Aftonbladets podd Kungligt igång med just Jenny Alexandersson i spetsen. Så glöm inte att lyssna. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.